Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Till Martin Soneby, här är Fanny Agazzi.
Hej på dig.
Och här är Ola Aurell.
Hej, Sanningsan.
Hej, hur mår ni?
Jo, tack. Mår bra.
Vi har Erik Broström på länk snart, på telefon. Han är i Rom och njuter av hela den grejen.
Är det där han är?
Han är i Rom, ja.
Amen.
Visste du inte om det?
Nej, visste inte. Nej. Vilken liten lyxare.
Ja, han kommer snart in och ger sina synpunkter på filmen vi ska prata om idag, som är Femte elementet från, vad är det, 96?
Nej, 97.
97. Bruce Willis, fan, jag är jättedåligt för mig. Mila Jovovich.
Gary Oldman.
Gary Oldman. Vi har några till, va? Har vi inte det? Chris
Tucker.
Chris Tucker, yeah. den gamla komikern som var stekhet vid den tiden.
Precis. Ian Holm.
Han hade gjort Rush Hour, Chris Tucker. Ja. Eller skulle göra, minns inte riktigt. Någonstans där. Så där och,
det är ju Luc Besson.
Framförallt är det en Luc Besson-film som inte undgår någon i stort sett. Att det här är Luc Besson för hela slanten.
Det är så franskt.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Ja. Att man liksom tänker så här, Bruce Willis och sen tycker det här kommer vara en Hollywood-film. Nej, det är väldigt franskt.
Mm. Mm. Ja, det är någonting som inte liksom...
Det är
liksom...
fransk 70-talskomedi.
Det är...
Ska vi börja med den första frågan? När såg ni den här första gången?
Ja, hemma hos Hedvig, källaren där.
Ja.
Jag minns att det var fartfyllt och jag tänkte ju såklart att det skulle bli fartfyllt nu också. Ola, när var första gången du såg det?
Det var typiskt Fannys svar och det blir typiskt Olas svar att jag har nog aldrig sett hela filmen, men jag har försökt se den flera gånger. Och jag inser att jag aldrig har kommit till slutet för att jag tyckte att den är så fruktansvärt dålig.
Jaha! För jag minns den ändå som en tajt rulle, minns jag den så.
Ja, men du kanske var yngre. Det här
roligt, va?
Det är så konstig film här, för att det är ju en... Jag började säga den och tänkte, det är en barnfilm. Det är skitlöjligt, men det är en barnfilm. Måste se den som en barnfilm så jag inte blir sådär fel förväntningar.
Hur mycket tålamod har de här barnen du pratar om egentligen?
Ja, men det kan variera. Okay. Jag har barn som kan se gamla såhär, Snövit från 30-talet. Det är också långsamt.
Okay.
Alla barn har inte diagnoser.
Nej.
Vad skulle jag säga? Ja, men sen är det så mycket en mjukporrfilm samtidigt. Och det är där det blir förvirrande.
Ja.
För att det är en så oerhört barnslig och lite så här fransk gubbfilm på samma gång.
Ja, det är knepigt. Jag såg den här på bio, minns jag. Så det måste ha varit där runt 97-98 i alla fall.
Var du i Japan eller inte?
Nej, då var jag i Stockholm. Jag minns att jag såg den på antingen Rigoletto eller Filmstaden. Någon av dem i centrala Stockholm. Och jag minns att jag tyckte att den var rätt fet ändå. Mm. Det var en skön sci-fi-rulle. Den har alla de här grejerna som man skulle vilja. Du går tillbaka lite i historien, det är lite arkeologi, du åker fram i tiden, det är flygande bilar, det är liksom såhär...
Bruce Willis?
Ja, det är lite Bruce Willis med blonderad Bruce Willis. Det har man ju sett ibland. Inte min favorit Bruce Willis, den blonderade. Men nej, man får ta det.
Utseendemässigt?
Ja, orange plast, gummilinne. Inte heller min favorit. Men... Du vet, det är ändå lite Bruce Willis. Men jag tyckte att den var ganska ball. Och sen har jag inte sett den sen dess, tror jag.
Nej.
Den har väl dykt upp sådär, men inte riktigt så att... det är ingen film som dyker upp på Netflix och sådär. Bam. Den har liksom fått knuffas undan lite i periferin av gamla filmer från 90-talet.
Det kan ju vara så att man har zappat förbi den på ZTV, eller vid den, när man satt och zappade på tvn. Mm. Men ändå, det var ju då man såg om mycket. Men jag tänker mig att den är ju så lång. Då zappade man nog vidare. Efter
ja, den är då... Nej, är den så jävla lång? Den är nästan exakt 2 timmar.
Mm.
Den känns väldigt lång.
Den känns otroligt lång. Jag är så imponerad över mig själv att jag överhuvudtaget har sett hela den här filmen.
Ja.
Men liksom. Den är ändå, det är ju fartfyllt. Snabba klipp.
Ja, men,
är inte det?
Början.
Ja.
Jag tycker att den börjar ganska nice. För den börjar lite Steven Spielberg. Alltså lite så, det är lite arkeologi, utgrävning någonstans i öknen. Odefinierbart land. Lite såna hieroglyfaktiga saker som ska tydas. Jag gissar att det är någonstans kring första världskriget eller innan.
Nej, jag får med att det är vår tid, alltså 1994.
Men det känns så väldigt... Är det så verkligen?
Jag får med att det står på skärmen.
Men de är så extremt Indiana Jonesiga i sin... alla deras kläder och... De sitter där med light! Som att man inte kan ha liksom elektrisk ljus där de gräver ut och sånt där.
Ja, det är 94.
94, det var... Oj, oj, oj.
Luc Bessons version av arkeologi.
Det hade absolut lika gärna kunna varit första världskriget. Jag vet inte varför det ska vara 94, men jag är rätt säker på att det står det på skärmen.
Ja, och sen hoppar man fram, vad var det, 300 år eller någonting.
Ja.
Och då är vi är i framtiden.
Mm. Ja, det undgår ju inte.
Nej. Och det har att göra med någon sorts... hot mot allt liv i universum eller någonting som ska äta upp allt liv. Och det är någon typ av... varelse.
Det kanske är den slappaste premissen för en film någonsin.
Ja. på IMDb står det "In the colorful future", bara det. "A cab driver unwittingly becomes the central figure in the search for a legendary cosmic weapon to keep evil and Mr. Zorg at bay." Mr. Zorg, bara där känns
alltså, väldigt turtelskurk.
Ja.
Mm. Ja, lite så.
Det är ju en kuriosa att han skrev liksom första utkastet till den här filmen när han var 16 och baserade på lite så här barndomsfantasier som han hade haft när han kände sig uttråkad. Han har liksom drömt ihop den här världen när han är ett barn, så det är och ibland känns det också som att det här är en människa, jag menar, det är ju säkert hans barndomsnostalgi, men det känns också som att någon har slagit vad om liksom att kolla, jag gör den liksom barnsligaste filmen i världshistorien och den kommer slå för folk är så dumma lite sådär. Det finns ju någon sån här berömd historia när Frank Zappa skrev Bobby Brown att han gjorde ju lite mer så här svår konstig musik. Jag kan ju skriva en hit om jag vill liksom.
Ja, för de var sådär, ja just det, för de sa så här, Frank Zappa, ja alla tycker att han är så bra men han skulle ju aldrig kunna liksom gå upp på listorna. Han bara, fuck you, här.
Och så skriver jag på 15 minuter en jättesär larvig melodi och en så här supergrov text som ju på den tiden var det ju liksom peak, att man kunde slå med grova grejer liksom. Mm. Precis rätt tidsanda för att det ska bli viralt.
Och USA etta.
Ja, visst. Och det är en fin historia. Så här kunde det kännas. Det här har ju ingenting med porr att göra. Men
allt har med det att göra. Nej, jag skojar.
Men det känns ändå som någon har gjort det sådär. Men så här barnsligt kan du väl inte göra en science fiction-film? Jo, det är folk är på den här nivån.
Ja, och vad är det som vi ska bena ut, vad är det som är så jävla barnsligt med det? Jag tyckte att så här, för det första är ju själva så här, kostymören har ju, han har ju bara gett kostymören antingen helt fria händer att flippa eller extremt tajta tyglar att så här ska det vara. Och står där och säger, mer konstigt, det upplever jag att han står och säger
alltså,
till kostymören.
Du är här nere, jag behöver dig liksom här uppe.
Du är på en trea nu, du ska vrida upp volymen på en 11.
Precis, jag kostymer som om du tänker dig att Johnny Depp spelar sjörövare, så mycket överdrivet vill vi ha.
Men jag tycker att det är, liksom, det är knarkigt på två plan. Det är så när man pratar om folk har ju tagit LSD gjort den här filmen. Och det ena är det där som man tänker, ja men ge flippiga kostymer och allt är lite så här galet, ett galet djur i byrån och sånt där. Men sen är det där som man inte tänker på, men som ju är när folk har tagit LSD, att bara så här extremt platta grejer som de fyra elementen och den rena ondskan var kända mål i att förstör allt i att man tycker, ah fan vad djupt det här, fan briljant film är det.
Ja just det, och hon är det femte elementet.
Ja, och hon är bara den perfekta kvinnan.
Ja, där tror jag nästan att så här, pojk liksom fantasierna möter gubbfantasierna.
Jo, för jag tänkte på det i Frankrike generellt, när du sa så här gubbe eller barn. I Frankrike. Jag tror att de här är samma i Frankrike. Gubbar och barn är gubbar och pojkar, menar jag, såklart.
Absolut. Ja. Det hade ju också... Jag tänkte också på det. Du rusar åt alla håll här, men att vissa av de här Bruce Willis, för jag tycker det är en extremt pinsam hela hans relation till vad nu heter Lilo. Mm. Den är så pinsam, men det funkar om man tänker att han är ett barn. Alltså att han inte kan låta bli att pussa henne, eller att han på slutet har så svårt att säga att han är kär. Sådana grejer skulle bli lite gulligt om det var en blyg 17-åring som gjorde det. Som bara, åh jag skulle inte ha kysst henne, vad gör jag? Liksom, jag bara got carried away. Och på slutet att liksom, kan du inte bara säga att du älskar mig? Och så är det så här, åh det tar ändå jordnål på att gå under, men det tar honom ändå 4 sekunder att få det sagt liksom. Och en medelårs Bruce Willis blir bara så här weird att han är som ett litet barn. Men om man tänker att han är ett litet barn...
Mm. Ja, jag känner det lite av en Schyffert Nor-situation vi har här.
Ja, men...
Ja, men... Ja, men han är så här, åh, jag vill kyssa dig, du är så himla snygg. Alltså. Och hon bara, ew! Så här, ja. Men de får varandra till slut ändå.
Och sen kör han övertalnings... kampanj.
Ja. Ja, men som prästen är ju, han är ju också
han gammal... försöker balla kläder, ja. Men det funkar inte riktigt. Ja, men...
Kolla vad mycket pengar jag har!
Ja, fast det är något med att han, ja, det är så konstigt att han ska ha den rollen. För prästen har ju också en sån här gubbroll. Han tycker att hon är sexig, men han förstår också att jag är lite snuskig gubbe här nu. Mm-hmm. Men Bruce Willis är som att han är naiv. Han blir förälskad för första gången. Och han vet inte hur han ska prata med den här alls för vackra tjejen. Han är ju liksom, han är ju en hormontonåring liksom. Ja. Fast i Bruce Willis kropp.
Är han felkastad?
Ja, det är han.
Han kanske är 15 år för gammal.
Nej, han är inte felkastad.
Nej, men han är rätt kastad för manuset. Men de har ju skrivit in den här klischén om... Den här, det är ju en sån här actionhjältes-klisché som bara är alla klischer på en gång. Du är en gammal special forces och lite rugged,
lite på dekis,
ex-fru. Och så får du ett sista mission. Ja. Och det passar inte in i intrigen. Han dras in i intrigen 2 gånger, liksom, vilket också är så här absurt. Du har ju redan dragits in i intrigen av henne. Men sen ska din uppdragsgivare kontakta dig en gång till för samma jobb. De har bara kokat ihop 2 filmer. Liksom. De har kokat ihop...
Det var också någon som nämnde, och det tänkte jag inte på när jag såg det, men efteråt så var det någon som nämnde att... det här är kanske den enda sån här filmen där hjälten inte möter... skurken en enda gång och de är inte ens medvetna om varandras existens.
Just det. Det är lite skumt.
Alltså Gary Oldmans karaktär och Bruce Willis karaktär möts aldrig.
Ja, det gör de inte. Det är, på ett sätt är det skönt för att det är så oerhört klyschigt. Liksom. Mm. Hade jag varit så här manusdoktor så hade jag ju säkert suttit så här kan du inte ha det. Han kan inte bara gå in och sprängas av ett misstag och aldrig träffa dem. Men det är också lite skönt. Inget, jag saknar inte den uppgörelsen. För den är så klischig.
Nej, och det kanske är så här... Det kanske är det mest realistiska med det. Det kan ju ske en sån här story där du har en hjälte och du har en skurk och de kanske... Alltså, saker händer.
Sen tycker jag också att det... Ja, förlåt.
Det är effekten av det de gör, av deras handlingar. Får ju, liksom, det får ju konsekvenser och de känner av dem, men det är fullt möjligt att de aldrig möts.
Sen är det väl också, om man ska vara så, alltså Sorg är ju inte den riktiga skurken heller, och de har ju ändå en konfrontation med det här extremt tråkiga klotet.
Ja.
Så där finns ju ändå en uppgörelse, och Sorg för sig
är... Det är ju så den beskrivs också i credits efteråt, det extremt tråkiga klotet.
Ja, men det är inget bättre om att effekten har åldrats så mycket. Men
spelas av James Earl Jones till.
Ja, typecasting.
Jag tycker det är roligt när Zorg sprängs av en annan bomb.
Ja.
Att det kommer från ingenstans. Det är så dåligt skämt men det är en av de grejerna som är fina med filmen, att den har såna larviga, den tillåter sig vara larvig och ibland blir det bra och väldigt ofta inte.
Ja, jag tycker att det är lite mer, det bygger på min distans.
Ja.
Alltså jag hade svårt att väcka engagemang i mig själv när jag såg den här. Det är Bruce Willis i så fall som väcker mitt engagemang lite grann. Jag tänkte ju på honom framförallt som amerikan faktiskt.
Ja.
Alltså att han driver lite med en amerikansk bild av hjälten.
I förlängningen blir det väl att Luc Besson driver med...
Ja, och det kan ju vara som ett enda amerikanskt
skämt. Och det är ju bara för att jag vet att han har gjort film. Alltså det är ju ett jättekonstigt skämt att liksom ha så här wink wink till regissören från min sida då. För att, alltså, men, och så vet jag inte om jag uppfattade den första gången, men att liksom, ja, men man tillåter hjälten att vara lite fånig också. Men jag kan fatta om man är kille att man kan mer reagera mer på så här, gud vilken platt kill-representation liksom.
Nej, men det är ju en film som är väldigt, den är ju som kitsch och meta och någon slags satir i det. Inte så här smart meta, utan bara jag tar inte det här på allvar.
Ja.
Jag gör Rambo-klischén. Ja. Och så får det vara så. Och nu ska vi göra kändis, nu ska vi driva med kändisar och jag bryr mig inte om det här känns verkligt. Det är bara en fest i larviga figurer.
Ja. Hur mycket på att jag får Bruce Willis att sätta på sig de här fula kläderna?
Ja, men de har kört på.
Jag tycker att det kickar igång direkt med de här rymdvarelserna i extremt klumpiga rustningar som dyker upp. Och där tycker jag redan, det minns jag redan när jag såg den första gången, att de här är ju roliga.
Ja,
men jag gillar dem.
Ja, de kommer in, de har små huvuden och jättestora kroppar och bara säger visa saker. Men ni ser ju som idioter allihopa, ni vaggar omkring i helt omöjliga outfits.
De ser ut som såna här uppförstorade bilder på såna små kvalster som man ser.
Ja.
Så lite så ser de ut.
Sådana björndjur.
Ja, precis. De liksom väldigt steampunkiga. Liksom.
Ja, visst. De gillar jag som fan. Och då kände jag direkt så här, fan, jag är med. När jag såg den filmen så här, fan, jag är med på den här resan. Nu kör vi.
Jag tycker att den är visuellt rolig. Effekterna har ju åldrats. Men allt det här kitschiga kostymfesten tycker jag är rolig.
Ja, jag har problem. Jag har problem med Gary Oldmans outfits. Jag har problem med den här killen som ska råna honom som kommer in och ser ut som, är det Bobcat Goldthwait eller gör en imitation? Ni vet han som kommer in och ska öppna dörren med ett vapen. Och är så give me the cash. Och är så liksom jonkad eller vad ska man säga, en riktig liksom meth liksom.
Jag kan ändå meth ha roligt åt det, känner jag. För det här är väl, jag vet inte, när kom Batman and Robin, för den är en av de filmer jag tänkte på när jag såg den, att det är lite så här ett så här galet kitsch experiment.
Men det måste ha varit runt den här tiden, var det inte det?
Säkert 94.
För att det är någon
kanske
som har fått för sig att nej, vi ska sluta ta saker på allvar, vi ska bara ha larviga kostymer med bröstvårtor.
Det var
väl Nej, det var
för länge sedan. Alltså han gjorde den första, eller den första två kanske.
Ja, något sånt.
Och sen gick det liksom...
Schumacher och sånt där.
Det är möjligt, ja.
Ja.
Jag minns, jag tror att om det var den, eller om det var nästa film med Arnold Schwarzenegger och...
Nej, det är det. Arnold,
också 97.
Är det den? Också 97.
Det är samma tid, ja. Men den anses ju vara katastrofalt misslyckad.
Ja, men för då sa ju regissören tydligen, alltså inför varje tagning sa han, remember people, we're doing a comic book.
Och då, ingen jävla graphic novel här.
Nej,
inte.
Nej. Och så, det var det du fick. Lite så.
Ja, det var han, den här Joel Schumacher.
Men den minns jag inte så väl, men jag känner att den här Femte elementet har väl lite mer av en självdistans än vad Batman och Robin
Jag tror att det här är någon som kan hantera den, de kitschen bättre, tror jag.
Ja, för det känns som att så här, Luc Besson känns ändå också väldigt så, det är väldigt mycket fashion genom hans grej. Det känns som att han har så här, han står nära modevärlden.
Ja.
Han har castat modeller i olika små cameos och sånt
där. Jag tror
där
att det är någon sån här Jean-Paul Gaultier. Eller jag kan inte den där
stilen där.
Jo, men det är det. Jean-Paul Gaultier.
Som har vadå?
Som har kostym...
Är han kostymör på den här filmen?
Ja, och det är ju snygga kostymer.
Makes sense. Nej, det är skitfula kostymer.
Nej, jag gillar dem. Men jag
Men alltså, när den här kommer in... Okej, jag måste bara spela upp den här scenen med när han blir rånad hemma. Come on, give me the cash. Is that a Z-140? Alleviated titanium. No charge assault model. Yeah. Mm. Good thing for me it's not loaded. What do you mean it's not loaded? Well, you have to push the little yellow button to load it.
Take your time. You want me to... Okay. There you go.
Give me the gas!
That's a very dangerous gun. Maybe you better let me hang on to this one for you, huh? You don't mind, do you?
No.
You sure?
No. Take it. I don't need it.
Very nice hat.
You like it?
Alltså, ja, det bara känns, jag vet inte, det är så mycket, alltså det är lite European fashion, det som amerikaner skulle kalla Eurotrash.
Ja, men det är
och sen är det liksom, jag vet inte.
Jag har svårt för hans så här, överspel, och vi har inte ens kommit in på Chris Tucker ännu.
Nej.
Jar Jar Binks, som jag också är, bara 2 år senare eller sånt där.
Mm, sant.
Ett katastrofalt försök att skapa humor.
Ja, men det här är bra. Det är någon typ av steampunk Aladdin med en platt hatt.
Jag köper, jag tycker, men den scenen känner jag att man får göra ett val. Ska de ha så här löjliga vapen och hattar och så, och då säger jag, ja men jag är med på det, jag är med på den resan.
Ja, jag bara kände att så här, jag gillar den här science fiction fantasy-grejen med stora omöjliga rustningar av rymdbjörndjur. Mm. Alltså det är jag med på. Men när det börjar bli liksom Jean-Paul Gaultier 1997, då var så här, jag förstår inte. Jag gillar inte det här.
Har ni sett en film som heter Barbarella som ibland gick på nätterna på, för att de fick den billigt?
En mjukbar...
Alltså, det är väl att ta i, men alltså, en mjukbar ungefär som den här mjukbar, fast lite mer tror jag.
Nej.
Är det lite mer? Nej,
det är, alltså, det är mycket mer igen... att hon snurrar runt i olika omkläden.
Nej, okej.
Okay. Jo, men det är väl fan, man ser väl henne naken. Gör man inte det? Okay,
jag känner igen namnet, men jag...
Det här är en 60-talsfilm med, är det Jane Fonda? Jag kan inte
ja, det är det. Hon är pissesnygg, hon.
Och det är också så här super... Det är, liksom, det är den där 60-talskitchen, det som också fanns i den tidens Batman. Och påminner om den här på det sättet att det är... läskiga kostymer och den försöker inte...
Men den är ju den är från 60-talet.
Liksom. Ja, men den är liksom superkitschig och porrig. Hon blir bland annat lagd som tortyr i en lustorgel där han ska spela en sån dör av njutning.
Ja, det är fruktansvärt. Orgasmo, det är så.
Åh, herregud. Ja. Vad tänkte du på då?
Att kombinationen av porrighet och kitsch som science fiction ideal går igen.
Ja. Men jag tycker det är
sin egen genre av science fiction. Det finns ju ibland en viss typ av fantasy som kanske inte är så här biofantasy. Jo, men så här, fantasy kan ju ibland vara så här väldigt porrig och kitschig också.
Fast jag tycker det här är ändå, det här är någonting lite annat. Det finns någonting i det Martin säger också, med när det är någon som försöker göra det lite till high fashion på något vis, eller att det är någon som kanske jobbar med det i vanliga fall, som har liksom gått vilse lite, för jag förstår liksom, och den som har attributmakaren i den här filmen, jättebra liksom, mer robotar kanske, men samtidigt själva, jag vet inte. Och axelvaddarna kommer ha en mimimi, hattarna är platta. Alltså du vet, det är så här,
It doesn't serve the story. Det är mer så här, nu ska vi göra det ballaste vi kan tänka oss. Jag är huvudpersonen i den här produktionen. Inte själva storyn.
Just det.
Utan det är jag. Jag ska visa vad jag kan. Det är jävligt mycket, det känns jävligt show-off.
Ja, men allting. Lite att de har klätt ut sig framför kameran.
Ja, men jag respekterar det. Men jag tycker att jag har roligt.
Ja.
Och delvis för att jag har så tråkigt åt resten av filmen, så tycker jag ändå att det kan jag ge den, att där har de gått loss.
Ja, men som liksom hennes klänning då, den klassiska, jag vet inte om vi ska se den här filmen han upptäcker, eller när de presenterar, etablerar henne, Milla.
Ja, alltså The Perfect Being, vad är det de kallar henne för?
Precis, och sen så börjar de skratta för hon talar något konstigt språk.
Mm.
Men hennes kläd, eller hennes liksom den här vad ska man säga, maskeringstejp rullen hon har, den känns ju jävligt så här 90-talsfräck.
Mm. Ja, men jag gillar det. Jag får alltså, en skön retrofeeling. Överhuvudtaget kan jag den här. Jag tror du ska
få en framtidsfeeling.
Ja, men jag får. Men för mig är det gött att se. Jag tror att jag skulle vara en sån... vad härligt, kommer 90-talet igen. Men här känner jag lite så... Mm. Vad kul.
För att det här är 90-talets bild av framtiden som du blir nostalgisk över.
Det är ju ingen, det, man tror ju aldrig på den här. Det är inte som sådär Alien att man tror på den här världen. Det är ju bara en rolig satir och fantasi.
Ska vi prata om Mila Jovovic? Ja. Jag tycker det finns mycket att prata om där.
Ja.
Hon dyker upp då som någon sorts, de har hittat celler från en sån där rymdbjörndjur. Betyder det att det sitter såhär Mila Jovovic i såna här rymdrustningar, obekväma opraktiska rustningar i, eller?
Nej, jag tror att hon var i sarkofagen, va? Tänker jag.
Ja, men de tar ju genetiskt material från den och gör den här karaktären av henne.
Ja, precis, men inte från en av de där björndjuren, va, utan från sarkofag. Mumien, antar jag.
Eller? Nej, men det var ju den där handsken som klämdes, var man inte så?
Ja, det var ju jättekonstigt att alla de är perfekta.
Mm.
Men nej, tanken är väl att, pratar de inte att hon var det femte elementet och var i den där sarkofagen som de bar ut? Det var därför de var
jo,
hämtade.
Så förstod jag det också. Nå, som. Okay. För att de här björndräkterna, det är ju bara, de ser ju ut så. Det finns ingen rustning här.
Nå, okay. Och om alla de är perfekta kan man ju bara göra en ny, känns det som. Då blir hon inte så unik.
Men i alla fall, de gör en ny sån. Hon rymmer, dyker upp hos Bruce Willis. Han tar henne till den här prästen och som vet mer om henne. Och, men för det första är det ju så här, okej, hon ska vara the perfect being, det femte elementet, och de nämner hela tiden så här att hon är perfekt. Mm. Och då blir det också att Luc Besson som regissör måste kasta en perfekt. Så att det här, 1997, var väl den perfekta människan. Om man tänker att såna här utseenden går i liksom går i trender och sånt där. Man är inne och ute utseendemässigt. Det finns ett 60-talsutseende och ett 70-talsutseende. Det här måste ju vara ett 90-talsutseendet i så fall.
För en fransman i alla fall. Mm. Jag tror att det var lite...
Men även Jean-Paul Gaultier, jag tror att det är så här, i hela fashion-grejen.
Ja, men han är också fransk. Mm. Jag tror att det var lite mer pattar på 90-talet för att...
Två olika skolor. Slits-tjejer.
Ja.
Det är ju patt, alltså silikon, silly tjejer. Ah,
okej,
liksom.
Det fanns smala modeller också.
Ja, men sen
alltså, var det heroin chic liksom.
Ja, precis.
Det
också precis. Men det är nog det jag menar, att det finns liksom modevärlden, fransmännen som har sin liksom high fashion. Och de är ju anorektiker och mycket mer milla. Men sen så var det, om man tar populärkulturen... Lite pattigare, va? Lite mer Pamela Anderson.
Men det är helt bortkopplat från det här. Det här är ju europeisk plattbröstmode. Liksom.
Ja, absolut.
Plankan.
Vad heter hon?
Det är det jag förväntar mig om det är en så här fransk kåtregissör som ska skilja sin ideala kvinna på 90-talet. Så köper jag absolut, det är hon.
Ja,
det är rätt cast.
Definitivt. Och jag tänker också, vad heter hon, den brittiska som har varit så jävla het då?
Kate Moss var det senare.
Kate Moss. Och sen tänker jag också, Vanessa Paradis var väl en sån riktigt ett hett utseende på 90-talet.
Hon var lite mer lolit, men hade inte hon bröst? Jag vill inte sitta och googla hennes bröst.
Nej, men väldigt lite.
Ja, men precis.
Men jag tror att där någonstans, Mila Jovovic...
Chloe Sevigny. Alltså, de där...
Jag tror det var lite senare faktiskt.
Ja, okej. Okay. Ja, det kanske
var lite senare. Men jag tror att så här, Mila Jovovic, Vanessa Paradis, Kate Moss, den looken var stekhet 97, 96, 97. Men kul för henne.
I en amerikansk film har det kanske varit Uma Thurman. Kanske tidigare, kanske 80-talet tror jag. Jag tror hon blev castad sån roll på 80-talet. Och sen var hon fortfarande snygg. Liksom.
Ja, just det. Jag får säga, hon gjorde Pulp Fiction 94, men jag tror inte det var att hon hade en look som var inne då. Jag tror att det var mer att...
Det är ju sant det du säger om trender, men det finns också vissa... Det här är inte bara en kropp, utan det är också vissa utseenden har lite sådär överjordiskt vacker aura kring sig. Det har
egentligen modellutseende, det där att du har väldigt stora drag i facet.
Ja,
att dina ögon sitter väldigt långt ifrån varandra. Mm. Så du ser lite ut som en snigel.
Ja.
Och att du har någonting lite skevt med tänderna. Stor mun.
Jag tappar dig på snigel så, men jag köper ändå helt att det är ett visst utseende.
Ja, men det är någon typ av stor face.
Men Kate Moss hade ju en glugg mellan tänderna till exempel.
Ja.
Det, var så, det var hennes grej.
Det är bra.
Ja. Men jag minns att jag såg någon sån här, det var någon sorts någon dokumentär om när de så här scoutade och castade modeller till Milano och Paris och sånt där. De har skickade vitryska tjejer, liksom 15-åringar, bara, så var med i sådana tävlingar, så bara du kan åka dit. Men det var någon som sa så här: ah, alltså det här var 2014 eller någonting, bara, ditt utseende är ganska mycket 2013. Man bara, alltså, det går så jävla fort i den där världen. Så jag menar, det är jävligt knepigt liksom.
Ja, det är
typ av skevhet.
Men, jag vet också att det är mycket sådana samtal, det har liksom aldrig varit mitt så här favoritsamtalsämne, men liksom killar som sitter och pratar om vilka tjejer de tycker om, och att det fanns alltid en överenskommelse om att de som blir fotomodeller, det är egentligen inte de, alltså det är sådana här hittepå-ideal på det sättet att man kan inte bara så här, ah, fotomodeller, det är som snygga tjejer, nej men så funkar det ju inte, de har ju sitt sätt. Att det liksom lever väl parallellt med vilka man tycker är snygga, ja, och vilka är som är fotomodellsnygga.
Ja, men precis, att det är de som kanske ser lite knasigare ut. Alltså de ser lite sådär, fast
ja, men det är smalhet, alltså, stora, men det är ofta drag, är det androgynitet och en sån här,
ja, men precis, men stora drag funkar ju väldigt bra när man tar kort ofta.
Ja. Liksom. Alltså, den klassiska är ju så här, antingen du har snyggaste tjejen i skolan, som var snygg i skolan, men som inte sen var snygg. Och sen har du hon, giraffen, som såg weird ut, som de skickade till Paris, och blev fotomodell. Och jätteframgångsrik.
Och de blir ofta så här skådisar och sånt också, girafferna.
De
är också, jag var bara så här lång och awkward.
För
då hade du typ en arm växt, och den andra bara, T-rex eller hon.
Och sen sitter de där och säger, Katrin Hardenborg, eller någonting liknande.
Ja.
10 år senare.
Åh, den lilla fula ankungen.
Men det finns ju liksom porrgrejen också. Alltså, systerna grafer den här tiden, eller är det tidigare?
Det var väl den här tiden typ, men som sagt, det är ett helt annat spår.
Precis, det är det. Och de samexisterar ju liksom, så folk är inte överens.
Ja.
Nej, men precis. Men det här är ju med, alltså man känner ju ändå, nu ska vi se, han har ju gjort den här film när hon är kidnappad, eller är hon det, Natalie Portman?
Leon?
Anlitar honom för att hämnas.
Ja, eller,
det är hon som köper hans tjänster.
Ja, just det. Men de får någon typ av någon sån relation.
Men hon är 12.
Ja.
Det är ju en, ja,
12, 13, 14.
Alltså, hon är ju, hela tanken är att hon är ett barn är där.
Men hon är ändå ganska, ska hon inte vara het i den filmen?
Jo, alltså det är ju en sån, men det finns ju den undertexten att hon är ett barn, men hon blir också förälskad i honom.
Mm.
Sådär. Så ja.
Ja,
vi kanske ska
känns sådär faktiskt.
Ja.
Men det kan man diskutera. Jag tycker den filmen är bra, och det är pikant. Sen kan man landa i vad det där pikant, om man tycker om det eller inte.
Jo, nej men absolut. Jag bara tänkte i samband med det här idealet, så tänkte jag att det var hon är ju också väldigt naturligtvis platt, eftersom alltså unga tjejer är ju
Det finns ju en kliché där om att så här, modervärlden gillar tjejer som ser ut som killar av olika skäl.
Ja, det är ju lättare med sömmarna, tänker jag. Man slipper ha
pattsömmar. Ja,
då måste man ju sy ut och grejer. Nej,
det
kan inte vara lätt.
Bättre bara hänga på. De är ju klädhängare.
Ja, man häng varför
på,
inte?
Häng på grejer.
Verkligen.
Ja. Men i alla fall, jag tänkte komma till, var en lång, lång omväg till Mila Jovovichs skådespeleri. Men vi kan väl ta in Erik då?
Ja.
Se om han är redo att prata direkt från Rom. Mm. Erik Broström.
Men vad finns att se i Rom? De femte elementen.
Hallå?
Erik?
Lilo Dallas Multipass.
Ciao!
Hej!
Ciao, ciao.
Du, vi sa just så här, vad finns det att se i Rom egentligen?
Ja, det finns väl en del grejer.
Nej.
Ja, nej, det är upp till dig att svara på.
Vi är tacksamma att du är här med oss, tänker jag.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, nej, jag hade ju inget bättre för mig såklart.
Nej, just det.
Du, vi har avhandlat Luc Bessons mer tvivelaktiga regikarriär. Vi har avhandlat kostym. Vi har avhandlat Bruce Willis lite grann. Vi var inne på Mila Jovovich. Dels hennes utseende mest. Nu tänkte vi ta hennes skådespeleri. Vill du hoppa in där?
Ja, ska vi adressera elefanten i rummet och prata om att det här är den största Manic Pixie Dream Girl jag någonsin har varit med om?
Ja, det är ett argument. Vad säger ni?
Ja, alltså,
jag köper helt och hållet. Jag börjar tycka att det är ju inte ett argument i sig att en Manic Pixie Dream Girl. Det intressanta är väl huruvida det är kul att se på, liksom.
Mm.
Jag tycker att stör man sig på såna grejer så är det helt legitimt att störa sig på det här. Det här är väldigt franskt och kunde man störa sig på Amelie så helvete vad man kan störa sig här.
Men den är inte lika fransk. Det finns något som är ännu mer äckligt franskt i Amelie. Ah,
visst, det är en orgie i franskhet.
Jag stör mig inte så mycket på själva liksom, bilden av henne, mer än Mila Jovovichs katastrofala skådespeleri.
Det är ju ett problem i sig såklart, men jag tycker också att det är det här att om det är ett sånt jävla perfekt element, varför beter hon sig som en som en daddapadda? Alltså typ så här, alltså, ja. Om du är perfekt så borde du förstå att så här, människor kommunicerar på, alltså det är lite något så här, det är något som är lite skevt i att hon är en bebis halva filmen.
Ja, men det är som att hon är ju verkligen charmerande retard. Det är en del av attraktionen att hon också är som ett stort barn. Men Aloyne, trakta satun di mondo chiu en metta lakta liguna. I spero ben a kras ma fero giunne. Den fergi hamas metta trotke zid handla. Suk, suk. Dopo metti in bakta se no vuoi. Dito male ne palela. Kiko Hamas statun trau. Kom sa noi dopo. Da dindo scala. Som det var i Pretty Woman också. Och jag tycker precis som där så får man liksom någonstans se, funkar det då? Blir det bra film? Tycker jag om? Eller känner jag att det är pinsamt?
Ja, jag kan svara direkt på att jag tycker inte om henne. Hon är skitjobbig. Karaktären är en grej. Men jag bara, så här, hon är så jävla dålig. De har kastat henne på utseendet och kanske det är liksom, hon kan göra det fysiska som krävs. Men hela den här att vara någon typ av annan varelse och prata det här språket och man är så här, fan vad det här är illa.
Är det här liksom ädlibbat? För jag vet inte, Erik, vad du känner, men jag tänker lite att man upplever det här stämningen i rummet när de bara, och så hittar du bara på ett språk. Och hon bara, är det så här? Du vet, hon vill verkligen ha den här. Och de bara, ja. Liksom, och hon bara, hon tror inte riktigt på det själv. Men hon bara, men de sa hitta på ett språk och jag ska låta lite charmig. Och det här är väl charmig. Alltså man, ingen, inte ens hon tror på det.
Det är liksom så fruktansvärt elaka mot en begåvade Mila. Jag har tittat på IMDb, vad det står om det här.
Aha.
De kanske har skilt över verkligheten, men hon talar fyra språk flytande.
Ja.
Det var inga problem för henne att lära sig ett nytt språk. När hon och Luc Besson satte sig ensamma för den och hittade på ett 400 ord till ett nytt språk. Vid slutet av inspelningen så kunde de tala med varandra. Hela konversationer hittade på det nya språket.
Hittade de på ett eget språk?
Ja.
Lingvisterna Luc Besson och Mila Jovovich.
Det var inga problem för henne att lära sig ett språk hon själv hittade på.
Erik, vad sa du?
Jag tror att det stämmer, men jag undrar också hur många av de där fyra orden som de kom på som Luc Besson bestämde, typ som tyst, säg inget och vi håller det väl hemligt. Men det stämmer. Men jag önskar att det var lite som Fanny pitchade, att hon står och håller en 20 minuters audition monolog på ett fejkspråk.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
kunde inte själv tro på. Och de bara, jättebra.
Ja, men det var den. Nog så. Och sen sa Luc Besson så här, du, vi hittar på 400 ord. det kommer att finnas 50 olika ord i det här, mitt språk för väg dig igen.
Du kommer att gå med kläder tejp också, ja. Sa vi det.
Kan det vara så att den där perfect being liksom måste dumma ner sig för att hon är så, står på så mycket högre intellektuell nivå jämfört med människorna? Så det är därför hon går omkring och daddar som en bebis ibland. För att man ser
och så missar hon missar målet lite bara.
Ja, och så, men man ser ju hur hon liksom, när den här militären kommer, när hon sitter i den här tuben, när hon precis har liksom är färdigproducerad. Mm. Att hon, ja. Liksom, hon får den här rovdjursblicken och bara så alltså, krossar glaset och sen rymmer. Mm. Men sen när hon ska liksom ut och flyga och bara så här, Lilo Dallas multipass.
Ja, alltså, du låter måste, som men, en bebis som försöker prata spanska.
Ja, men precis. Alltså, hon säger, nu måste jag dumma ner mig för att om jag är för smart så kommer de bli misstänksamma. Men om jag kör bimbo bebis från rymden, då kanske... Men hon felkalibrerade det lite kanske.
Alltså, det tror jag är en för generös tolkning. Min tolkning som ändå är så här generös, det är ju att det ändå är en resa från att hon faktiskt föds utan förkunskapet. Så hon är som ett djur eller ett barn och sen så lär hon sig i rasande takt och det tycker jag egentligen är en ganska cool resa och då kan hon vara så här retard i början men problemet med att hon känns som att på slutet så blir hon så här svag och ömklig och ska räddas och pratar svamligt och
alltså hon blir kärring.
Nej men alltså det här kunde vara resan till att hon bara sen drar iväg och bara blir mycket smartare, extremt välartikulerad, kan mer och mer grejer. Och att man nästan blir rädd för henne. Och då blir det en sån här rolig resa. Men de gör liksom inte den.
The Guardians gave the stones to someone that they could trust. Just another route. She's supposed to contact this person in a hotel. She's looking for the address. Easy.
Det jag tror det är att Mila Jovovich tänkte så här, det här är min biljett till den absolut högsta A-listan som man kan vara. Så här, jag får chansen att vara liksom en annan varelse, jag får chansen att vara barn, jag får chansen att vara att så här, gråta och så ha en kärleksscen. Jag får chansen att visa precis hela mitt spektrum, men det visar sig att hennes spektrum var bullshit.
Nej, men det var det. Hon fick ju mest bara liksom uppskattning. Hon är ju modell från början. Och Luc Besson hade uttalat sig om varför han valde henne att spela Lilo. Och då hade han sagt att Mila has the physical thing. She can be from the past or the future. She can be an Egyptian or a Roman. She can be Nefertiti and she can be from outer space. That was one thing that I liked physically about her. Mm. Så det känns lite som att han har baserat det helt på utseende.
Han har castat en modell.
Det fanns en trend och det här 90-talet är ju kanske största modelldecennium tänker jag.
Mm,
när man castade modeller i filmer för att sälja dem. Alltså, Pamela Anderson gjorde en film, Cindy Crawford gjorde en film.
Elle Macpherson gjorde en film med Anthony Hopkins. Bara en sån grej.
Alltså, precis.
Vilken var det?
Det var någon, jag tror att fan, om inte Alec Baldwin var med i den, de var ute i vildmarken och så här kom vilse eller någonting. Så det var en sån, hon var inte med skitmycket, men det var mest, jag tror att det var mest Alec Baldwin och Anthony Hopkins i alla fall. Någonting i den stilen.
Kom hon i slutet och sa, hej allihopa!
Ja, men lite så. Hon hade snygga liksom, skidåkarkläder på sig ungefär. Lite så vinterkläder. Men alltså, var ändå med. Liksom, det är ändå en grej. Alltså, man kunde ha kastat en duktig skådis. Man kunde ha kastat Rene Russo, men det gjorde man inte. Man kastade Elle Macpherson. Så jag håller med dig, Ola. Det var ett modelldecennium.
Eller det var en enklare tid där du antingen var modell eller skådespelare, men nu blir ju liksom artister så drillade i att kunna vara vad som helst och tar dem en snygging så bara vi ska göra dig till en bra skådis.
Framförallt så kunde man göra en tokkarriär bara på att vara modell, alltså det var ett yrke som fanns och som var bland de mest kända människorna i världen.
Ja, eller det kan man säkert fortfarande, men framförallt kunde man ju bli en stjärna på ett annat sätt. Alltså de hade ju, de var såhär, okej, de hade såhär 5 supermodeller som att de var Spice Girls.
Ja, precis. Men det var sån stora ikoner.
Liksom. Ja, men för de modeller jag kan namnet på är ju fortfarande de som blev stora då. Ja. Typ Kate Moss.
Ja, nu är det typ så här, jag kan Gigi Hadid.
Ja, för att hon är med någon hon är med i någon modefamilj också på något vis. Eller?
Ja, jag vet inte, men det finns liksom, det är inte samma grej längre.
Nej.
Det var tider. Oj,
hennes mamma är med i Real Housewives, är det så det är?
Ja. Men i alla fall. Så, ja men vad bra, vi har i alla fall avhandlat Mila Jovovich lite grann. Erik, vad ska vi ta lite, har du kollat casting och sånt där, Erik?
Ja, men det har jag. Jag vill också bara slå ett slag för Chris Tuckers Ruby Rod vid den här rewatchen.
Ja.
Jag tycker att han, jag har alltid stört mig på den karaktären, men jag tyckte han var skitbra den här gången.
Oj,
helvete vad vi är i olika läger den här gången. Jag och Erik har haft våra duster, men jag tror att det här är den bästa.
Åh, nej, men det här blir kul. Alltså, jag lämnar det helt till er. Jag känner att jag vill bara stå på vid kanten och heja på er.
Erik kom ju in, men jag har redan kallat honom för Jar Jar Binks.
Jag vet inte. Jag tycker det är någonting i valet av vad det är för karaktär. För när jag var liten så tänkte jag bara så här, gud vilken töntig stereotyp gay karaktär det var. Och sen nu ser jag så här, han är ju inte det. Han är en kvinnokar som är jättefeminin och springer ut och hoppar och hippar och radiopratar och grejer. Och han är ju för mycket, absolut. Alltså det är ju inte en trovärdig karaktär. Men jag bara uppskattade honom mer vid den här titeln än vad jag gjort förut.
Mm-hmm. Du såg lite mer någon typ av det här var inte alls en stereotyp homosexuell man, för han är ju uppenbarligen inte homosexuell.
Ja,
han är med Prince. Han är Prince.
Det var så att de hade tänkt, de ville att det skulle vara Michael Jackson eller Prince, helst Prince, som skulle göra rollen.
Vad har man för tankar om sig själv? När man bara säger 1997 bara, jag tänker Michael Jackson eller Prince. Mr. Bassan, I don't think we can get him. I think it's impossible.
Vi får ju sitta med den. Vi har ju världens största modeskapare här. Alltså jag tror säkert att de har på samma fest.
Fransk bild av dem. Han tänker hur stor Prince är i Frankrike.
Ja. Nej men vadå? Frankrike är ju världen, eller?
Producenten är såhär, men Luc Besson, du förstår hur Hollywood funkar. Yes, yes. Who do you want for this small part? Prince, maybe Michael Jackson. Who's ever available? I don't know if they have to audition, of course.
Maybe a small part for Madonna. I don't know. What?
Maybe something with the Beatles at the airport.
Call that old man McCartney.
Vad roligt om det hade varit Prince. Vad roligt.
Ja, men och då förstår jag mer liksom valet av karaktär, och jag tycker det är väldigt roligt och överdrivet. Men alltså visst, det är en överdriven karaktär, men
den
höll inte alls när jag såg det första gången, och nu tycker jag att den håller mer än mycket annat i filmen. Så det är väl det jag menar.
Ja, jag tycker det är fruktansvärt enerverande. Det är ju, jag köper det att det är inte en drift med homosexuella speciellt. Det är inte det som stör mig heller, utan det är bara att det är fruktansvärt jobbigt att se.
Unbelievable.
Sen är det ju också en sån här
varför är det jobbigt att se?
Ja, men det är för att det är dåligt. Det är så här dålig komedi. Det är något som ska vara roligt som inte är roligt. Men jag tror också att det är en klisché som fanns. Det finns lite fler filmer den här, också en liten 90-talsgrej, kanske 80-tals också, som är den roliga svarte killen som får så där. Du ska vara så där den roliga svarte killen som pitchar upp rösten och är liksom
What? You say what?
Och så där, och så ska det vara skojigt. Och så är det så bara, det här var jobbigt att titta på, och det är förnedrande för oss alla. Sluta.
Jag upplever att
det är en fair point.
Jag upplever att Luc Besson testar den, alltså genom hela filmen. Han bara så här, testar, hur länge orkar du hänga med på min grej här? Och jag kände, jag minns att jag när jag såg den första gången, så kände jag så här, när jag minns exakt när jag checkade ut från filmen, och det var när den här helblåa operasångerskan började kicka igång sin konsert, när de började med hiphop opera.
hiphopera, ja, om jag får be.
Hiphopera. Och då var jag så här, nej, nu är det för mycket. Det var inte när Chris Tucker kom in. Det var inte när liksom när Lilo kom in. När Gary Oldman gick bananas. Det var när den här blåa jäveln kom upp. Men nu kände jag så här, nu tror jag att jag checkade ut när, alltså precis i början, vi pratade om den där scenen när Bruce Willis blir rånad i lägenheten. Han med den där platta hatten. Ja, give me the cash. Den där, och det var ju liksom, vadå, det var ju så här 16 minuter in typ.
Ja, men det, ja, det är ju tidigt.
Ja, så, och då kände jag att jag checkade ut. Men man skulle också kunna checka ut vid när Lilo Dallas mikrar liksom kyckling i ugnen och sånt där, hela den grejen. Eller du vet, det finns massor med stationer där man säger bara, nej, här hoppar jag av.
Man står inte något ute i omröstningen bara man checkar ut.
Ja, precis.
Sådär, vilken utcheckning är du idag, som så här bingobricka med 20 ställen i filmen.
Ja, men jag upplevde att det var någonstans där bara han testar den hela tiden. Hade ni någon sån när ni bara kände, eller var det direkt
att mig är det jar.
Jag är prins.
Vad fan är det jag kollar på, känner jag?
Ja, men det var ändå rätt en bit in i filmen.
Jag lät den hålla på länge.
Det var då jag fick tillbaka hoppet. Jag tror jag checkar ut i taxin när hon börjar med sitt låtsasprat.
Vi tog där, upp det också att,
Men det slog mig hårt, för att jag har ändå vuxit. Jag såg den här på bio när den kom, och jag tyckte den var ascool och så här. Jag var väl 14-15, och kan ha varit 17, nej, 16, jag vet inte, men jag tyckte den var häftig, och den var jätteannorlunda från alla andra sci-fi-filmer. Den var väldigt så här, den var väldigt alternativ. Och sen har jag sett den efter det, och den var okej, den har gått på tv, men nu när jag såg den och hela den scenen, och man bara, vad fan är det här? Alltså då blev jag så här, nej. Och sen när Jar Jar kom, alltså The Good Jar Jar, då fick jag upp energi igen.
The Good Jar Jar. Största självmotsägelsen.
Jag tycker jag kan ha det på sin gravsten, Chris Tucker. The Good Jar Jar.
Ja. Men jag känner lite sådär att när man ser på film, då är det ändå meningen att man ska först checka in för att checka ut. Och jag har lite problem med att checka in överhuvudtaget i den här filmen.
Ja,
det är som en hotellnyckel som man liksom inte funkar längre.
Ja, men tåget stannar på perrongen och du bara så här kollar in och bara, nej, jag tar nog nästa tåg.
Det ser lite cyberpunkigt och trångt och svettigt ut där inne. Jag tror jag står kvar. Långsamt går det också.
Det här helt oförklarade cameo inhoppet av Luke Perry.
Nej, det fick mig i så fall att checka in. Men då är det ju bara för att checka ut väldigt snabbt därefter när låtsaspråket kommer igång.
Okay,
och mycket den här perfect being, look at her.
Det står en massa gubbar i 50-årsåldern som bara, yes, she's perfect.
Men har ni pratat något om specialeffekterna som jag tycker står sig förvånansvärt bra med tanke på att det är 97?
Ja, alltså det i kontrast med liksom scenografin som ser lite pajig ut. Så jag håller med dig. De är inte helt dumma. Men
jag tänkte på det nu att det ser inte så, alltså typ prequel Star Wars-filmerna, alltså inte för att det finns så mycket bra att säga om dem, men de kom ändå långt efter, och där är det ju sämre än här.
Nej, liksom. Den kom väl 99 den första, va? Det var 2 år senare.
Jag räknar hela vägen till 2005 med Revenge of the Sith, eller vad den heter.
Okay, ja, just det. Men
de har ju haft några år på sig att göra perfektion av det. Jag tycker ändå inte att något av det är lika bra som det här.
Nej.
Jag är inte superimponerad ändå.
Nej, men det är sant. Men i jämförelse med dem, så är det ju faktiskt, ja, men det är väl ungefär på samma nivå, tycker jag. Men jag är ju också ganska snäll, tror jag, med såna där. Alltså, jag förlåter det enkelt om filmen är värd.
Ja.
Det är inte superviktigt, tycker jag.
Jag tycker
en annan kvalitet som filmen har är, och den gör ju inte så mycket av det, men den är ju lite av en så här satirfilm på någon så här Brasil eller något sånt där. Att det är en lite så här dystopisk framtid. Och nu läste jag på IMDb att ironiskt nog så vill han inte göra en dystopisk framtid, utan han vill göra en glad och färggrann framtid som inte var så dålig. Men det är ju ändå så att han bor i en liten kub där polisen går runt och har rättighet.
Ja, det är inget kul samhälle.
Nej, det är en dystopi. Liksom. Ja. Och jag tycker det är lite charmigt att de har slängt in det, men det handlar inte alls om att det är en dystopi, att vi ska göra uppror mot samhället eller vi ska förändra någonting, utan nej, det är bara så här det kommer se ut. Det är lite små.
Men det är framtid. Ja, det är så här det är framtiden.
Det är en framtid som är absolut inte perfekt, men, den är, men det är så här den är och det är inte det det handlar om.
Men har du sett vilka kläder han har?
Ja, det är roliga kläder. Ja, jag gillar polisernas kläder också.
Ja. Erik, har du kollat på casting?
Ja, för fan.
Utom Prince då, som var upptagen kanske.
3000 kvinnor gjorde audition för Lilo.
Nej.
Jo.
Var alla modeller?
Var alla klädda i tejp?
Nej, men det gick till Mila Jovovic.
Ja, men det finns ingen sån här skådisk kvinna som blev dissad. Liksom, som... Nej.
Det... Jo, Elizabeth Berkley. Men hon hade gjort Showgirls och då ville ingen anlita henne.
Hon var ju ändå bra på att dansa och hångla i en pool.
Hon var ändå naken.
Och sen så var Julia Roberts considered. Alltså det betyder väl förmodligen att bolagen vill ha. Det är inte så att omöjligtvis att få frågan. Ibland är det ju, vi snubblar nästan överallt. Ja, vi kan ju säga for the record, det är inte sant i den här filmen, men vi säger Tom Hanks var tilltänkt som Corbin Dallas.
Det är perfect being. Han var tilltänkt som, tycker jag.
Som
då hade jag förstått. Jag hade förstått. Tom Hanks är lite bandage.
Honom vill man ju ta hand om.
Han har en så här Tom Hanks skrikscen. Lilo Dallas multipass. Men så att när det står considered så har jag räknat ut att det är bara att de är så kända så att de kan få vilken roll de vill och de är tilltänkta för alla roller liksom.
Ja, jag förstår.
Jamie Foxx var tilltänkt för Ruby Rod, men tackar nej. Och sen en konstig grej som jag hittade, Kevin Costner var tilltänkt för en rollen som General Monroe, och det är alltså den där baskerklädda killen som blir nedfryst med den kvinnan som är så ful att Corbin Dallas vägrar göra ett uppdrag.
Major Iceberg.
Där General Monroe, Kevin Costner där. Och sen hade ju
Imperfect
Mel Gibson
being.
Var tilltänkt som Corbin Dallas.
Vad sa du, ingenting?
Mel Gibson var tilltänkt som Corbin Dallas. Och Sean Reno var original choice. Och det är väl för att han hade gjort Leon innan med Luc Besson.
Det hade varit riktigt tråkigt.
Sen fick jag också läsa lite nuggets här om Gary Oldman. Han är väldigt god vän med Luc Besson, också jobbat på Leon innan. Och han tog den här rollen utan att läsa manuset. Och han gjorde det för att Besson hade finansierat Oldmans egna film Nil by Mouse samma år. Sen han blev tillfrågad 2014 i en intervju så här. Om han gillar filmen så säger Gary Oldman, oh no, I can't bear it. It was me singing for my supper because Luke had come in and partly financed my film.
Ja, men det är väl lite som Gary Oldman.
Ja, men det är väl så om man gör så funkar det ju i Media Stockholm också, att så här, jag är med i ditt tv-program. Om du är med i mitt tv-program. Och så byter man tjänster med varandra.
Jag får ligga på din klubb om du får
det, ifall de är kompisar också.
Men det var ju mycket senare, de kanske hade hunnit bli ovänner. Sen är alltså Gary Oldman har sagt att han har baserat delvis sin karaktär på Bugs Bunny. Det säger ju någonting om hur allvarligt han tog
Och delvis också Ross Perot.
Ja, just det, president.
Så det är därför han pratar den här underliga Texas-dialekten som inte alls passar ihop med superskurk.
Jag tyckte det var ballt faktiskt. Jag tänkte ta upp det. Jag hade en punkt som jag tänkte är så här, Gary Oldman säljer vapen. När han ska sälja vapen till de där paddorna, eller vad de är. Och han börjar med riktigt jävla sydstars. Word on five, Tyler. Titanium recharger, 3000 round clip with bursts of 300 to 300. With the replay button, another Zorg invention, it's even easier. One shot. And replay sends every following shot to the same location. Jag tycker att det blev ganska kul. Det är skitcorny. Det gör ju allting ännu mer corny.
Ja.
Men jag tyckte det var...
Det är skönt för att det inte är stereotypen i alla fall. Sådär. Alltså det är inte... Superskurken pratar ju inte så.
Nej, men det är ju vapenstereotyp kanske.
Ja, det är det ju. Det är en annan stereotyp för en dum person på film liksom. Men jag kan köpa det också. Det är så flippat ändå.
Ja. Ja, just det, Erik. Hade du något mer?
Ja, lite om Luc Besson, att han har skrivit på den här sedan han var 16.
Just det.
Men gjorde den inte förrän han var 37, eller 38 tror jag.
Vilket för mig nu känns som att han fortfarande är bara barnet.
Ja, men det är inte så att det är så här.
Tiden går, 38-åring.
Han började skriva på den och... liksom hade det lite som sitt så här childhood escape fantasy place. Och en tidig storyline, vill ni höra vad den var? Mm. Set in the year 2300 about a nobody named Saltman Bleros who wins a trip to the Club Med resort on the planet Flossdom Paradise. There he meets Lilu, a sand girl who has the beauty of youth despite being over 2000 years old. Bättre eller sämre?
Okay. Känns mer som en så här lite runkfantasi. Ja, det är ingen intrig.
En 16-åring som är väldigt...
Att han träffar världens snyggaste tjej på ett spännande
på
ställe.
På semester. Det är semesterfilm.
Ja.
Alltså, det är som, det är ju en... Alltså, vad heter den? Bo Widerberg-filmen? Kärlekshistoria.
Eller, alltså, ja, men utan komplikationer.
Utan fyllan och precis. Det här är bara så här... Ja, men gud, jag är så sexuellt frustrerad. Jag vill ha en snygg tjej. Men hon ska också vara fett gammal, för hon ska vara som min mamma och göra mackor och kunna ta hand om mig och vara smart och klok.
Mm. Hon ska ha kroppen av en 14-åring men hon har visdomen av en 14,000-åring.
Yep.
Så perfect hon kan, being.
Ja, precis. Det är the perfect being. Mm.
Nej, men vi pratade om det, eller vi nämnde det, Erik, att så här, han hade skrivit den delar av den när han var 16 och ja. Ändå när man är 37 och är fransman, då kanske man har blivit en fransk gubbe redan.
Ja, mycket möjligt.
Och franska barn och franska gubbar, lite samma sak.
Ja. Jag tror det handlar lite om stil också, lite om vad man tycker är roligt och hur nyanser hur man skildrar det. För att vilken Hollywood som helst har ju liksom halvnakna kvinnor och saker som är sexiga. Det är ju inte konstigt, men det är något med den där skämten som påminner om... De skojar med Seinfeld att de ska göra så här sunkigt avsnitt när någon är butler och ser någons urringning och inte kan låta bli att titta. Liksom. Mm. Och de känner att, oh nej, det är inte riktigt vår humor. Liksom. Den här filmen känns som att det är den humorn. Mm. Det är sådär, oh hon klär av sig, nu sitter vi bort för vi är män och sådär. Och att, det är ganska oskyldigt men också väldigt så här franskt gubbigt. Mm. På ett sätt som jag inte trivs med.
Nej, det är väldigt, väldigt obekvämt. Jag gillar dock att de tog upp begreppet samtycke på något sätt.
Ja, men akta gammalt.
Pratar du hennes språk nu?
Juridiksvenska för...
När hon ligger och sover och han bara kan inte låta bli att kyssa henne och hon riktar då ett vapen mot honom och han bara säger jag skulle inte ha gjort det där, jag ber om ursäkt.
Men det är akta gammalt. Jag glömde säga det, det finns tre personer som talar det här språket. Det är Luke, det är Milla och det är jag.
Oh my god. Pratar du också klingon, Erik?
Nej. Jag gjorde det här istället.
Buonasera.
Ja, här var mig också.
Ja, hey. Buonasera mi.
Jag trodde först att du gjorde en Milla-röst.
Buonasera.
Vi ska släppa Erik nu. Ni ska få njuta av Rom. Men vill du säga innan du går ditt utlåtande?
Ja, jag har tre punkter som jag skulle vilja få med här. Dels ska jag bara nämna budgeten. Mm. Låg på 93 miljoner och 80 miljoner var specialeffekter. Och det var den största budgeten en icke-Hollywood-film hade haft vid den tiden.
Fan, de gjorde inte mycket för de pengarna egentligen. Om man tänker att det var det bästa man kan göra. Eller den största budgeten någonsin.
Ja, men det var ju Gamont. Herregud. De fick in 263 miljoner ungefär. 264 nästan. Så de tjänar inte jättebra på den heller. Men den la sig ganska bra på... Den la sig på nummer 24. Det är rätt.
Mm-hmm.
Scream slog den. Och den hade... Den skvälpte över från året innan. Så den var ju större än så. Men... Batman and Robin var på 9:e plats i året. Det säger ju någonting. Mm. Face of 8. Men in Black 1. Star Wars A New Hope från 77. På plats 6. De gjorde ju re-release där. Och så var det lite Titanic och grejer som skvätte över. Liar, Air Force One. Ett ganska stort filmår med många sådana hits. Con Air till exempel.
Men en ganska dåligt filmår att döma av hitsen kanske?
Det är 90-talsfilmer hela bunten.
Con Air måste vi pausa. Håll i hästen där.
Ja, okej. Okay, ja.
Den skulle vara intressant att ta.
Oh. Ja, men annars känns det som ett mellanår. Det känns som att 98 var starkare.
Titanic. Kom igen.
Ja, okej, det är en stor, film. Jo, det är det. Men den skvätter ju över, sa just Erik.
Ja, just det.
Ja, men jag upplever så bara om man drar alla de där filmerna som ett, överslags, en överslagsbedömning, så känns det som ganska dåliga filmer, men som ändå har liksom haft en livslängd på ett tag. Alltså man vet ju vilka de här filmerna är.
Ja, kör för det.
Och man har ju sett dem gå liksom genom åren. De har inte riktigt försvunnit.
De kan
försvunnit.
Ju komma tillbaka som någon slags kultstatus.
Precis.
Också. Ja. Så att, ibland är någonting så dåligt så att det är bra, och sen blir dåligt, sen blir bra igen.
Ja, precis. Liksom. Precis. Mer
är det. Men mitt utlåtande är väl tyvärr att den inte håller.
Oj!
Jag hade nog velat det, men jag tycker inte att det som jag tycker fortfarande är bra är tillräckligt bra. Men det finns grejer som jag fortfarande gillar, men... Det är mer grejer jag inte gillar, och då får nog väga över åt det hållet.
Ja.
Ja.
Säg mer negativa saker. Det är så härligt att höra dig säga negativa saker.
Nej. Aldrig i livet.
Den håller inte för att... Jag heter Erik. Jag tycker... Ja, du bara, det är jättemycket saker som håller också. Men sluta, Erik. Fokusera nu på det som inte håller.
Men det är som att han är så här... Du har någon typ av fasad, som att du så här är kompis med Bruce Willis och inte vill såra honom.
Ja.
Det
är elakt att säga. Men
det är kompisen var Gary Oldman någonsin var.
Ja, kanske.
Är det bara för pengarna?
Får jag avslutningsvis också ge mina kandidater till Vem är Arnold till Patreon-avsnittet, så får ni klippa ut det i så fall.
Ja, kör!
Ja, jag har som diva Plava Laguna när hon sjunger arian, men istället så är det Arnold som står och skriker.
I någon sorts blå outfit med bläckfiskarmar.
Exakt. Samma kostym och allt, men det är Arnold. Mm. Jag skulle också vilja se hela första retarderade Lilo som Arnold Schwarzenegger.
Det är perfekt!
Det är roligt.
Det är alldeles multipass. Det är gammalt.
Han har rött hår och bandageklänning.
Ja.
Det fina är att han
Bruce
passar
Willis bara,
in...
Jag måste hångla.
Nej, men han passar ju in i rollen, för att han är ju någon som är sådär, hans kroppsbygg och utseende. Han skulle kunna vara den perfekta människan. Liksom.
Han är manliga versionen.
Ja, det går att kasta honom som en trovärdig, den perfekta människan. Och det är så kul att det blir han. Och ja. Att,
men jag vill inte ändra på något annat. Det får inte vara cool, utan han ska göra hela Millas Lilo.
Ja, varför sen, ska han göra något annat?
Sen tänkte jag, ifall det här kanske kan få dig på bättre humör, Ola, angående Ruby Rod. Tänk dig nu att hela hans introduktion är Arnold som springer runt och pratar exakt samma sak och frågar Bruce Willis, so tell me my man, are you nervous in the service?
Jag vill se det och sen aldrig se det.
What kind of green? Ja, men det var väl det.
Tack Erik.
Ja, tack, Erik.
Njut av Rom, och så ses vi nästa vecka.
Arrivederci.
Hejdå.
Ha det gött. Hejdå.
Hejdå.
Arrivederci.
Arrivederci.
Så. Ja, ska vi gå till frågan då, eller?
Mm.
Ja, det är vi.
Det tycker jag.
Fanny Agazzi, det femte elementet från 1997, håller den?
Kul att du frågar. Nej, den håller inte.
Utveckla.
Mm. Den här är, alltså förlåt, men Luc Besson, alltså, människa, vem är du? Nu får du sluta. Måste du hålla på?
Har han inte slutat? Eller, vilken var hans senaste film? Jag vet inte, men det känns som att han inte gör... med all rätt, gör han inte längre grejer.
Nej, jag hoppas inte det. Han var 37 när han fortsatte på den här. Så det, nej, nu, det är inte möjligt. Men i alla fall, vad tråkigt det är att du är för mycket. Eller det kanske är roligt för de som gillar det. Men vad tråkigt det är i film, tycker jag. För det finns ett för mycket som är bra, men ditt för mycket, det orkar jag inte med. Och det kan ha att göra med att jag är rasist och du är fransman.
Mm.
Tack för mig.
Ola Aurell, håller den?
Nej, det gör den inte. Och jag håller med den där, om det är något med det franska. Jag är ju, som ni vet, någon som skulle kunna försvara franska saker. Men det är någonting med fransmän och humor där det ska upp en varningsskylt. Mm. Att det som är roligt för dem behöver inte vara roligt för oss.
Nej.
Det är något med överspelet och... hur skämten levereras som är skaver hela tiden. Sen är det fruktansvärt, det här är kanske den plattaste, alltså grundpremissen liksom, intrigen, det här hotet som ska förgöra mänskligheten och att de ska samla ihop fyra stenar med elementer. Det är bland det plattaste och sämsta som jag tror förekommer i någon film.
Ja, det är inte omöjligt.
Det är inte bara att det är sådär lite på en barnslig nivå, utan det är också det är klyschigt på samma gång. Liksom.
Ja.
Det är som vilken sådär Disney-film som helst, fast bara mycket sämre, och det fyller ingen funktion. Varför de fyra stenar, då borde de ha dem på fyra olika ställen? Nej, de ligger bara i en hög.
Det är en väska.
Ja, i en väska, och sen så ligger de i hennes mag, men då blir det så här, om hon inte har varit skjuten, då har ni dödat henne. Och liksom, det finns inget, allt är bara slappt. Ja. Allt är bara som att det är första impulsen.
Menar du att
The
Perfect Being inte bajsar?
Ja, men de hade kunnat bara ta med det i filmen då. Men alltså, det finns ju mycket...
Det hade roligare. Varit jättefranskt det också.
Ja, men alltså, på den nivån tycker jag att det funkar att de när de skojar om att hon är Perfect Being och så. Men just den här grundidén är bara så extremt låg nivå.
Mm.
Så det är dåligt. Och sen hatar jag Chris Tucker och jag gillar inte Bruce Willis i den här rollen. Han känns konstig om man placerar. Som att han hamnar mitt i en fransk film där det borde varit något annat. Det finns saker som är fint, men jag har sagt de grejerna. Jag tycker det är kul hur de leker med kostymer och kitsch. Jag gillar att den är som en mjukporrfilm. Jag tycker det är en tillgång att det är lite så här onödiga urringningar och sånt. Jag kan uppskatta det.
Stort av det ändå.
Nej, men jag gör mig glad. Och det är också, det finns något lättsinnigt i det som är mysigt. Att det är inte, de försöker inte gömma att de är gubbsnuska på det sättet. Och det kan vara lite härligt. Sen gillar jag inte snuskskämten liksom. Jag gillar snuskigheten i det. Så det, och det är väl lite kul med framtidssatir, men nej, det är verkligen dåligt.
Det finns ju ett annat lager av snusk i att exotisera den här perfekta varelsen som han nu har valt ut på grund av hennes utseende. Att hon är som ett väsen och inte en kvinna. Liksom. Hon har inte ens kvinnliga form. Hon är liksom, hon är någon typ av väsen. Hon är bara... Ja.
Mm.
Det är lite snuskigt i sig.
Ja, det är alltså, när den blir som mest explicit snuskig, som när hon springer runt i tejp och det är bara för att man ska se hennes vackra kropp. Jag köper allt det liksom. Det är ärligt åtminstone. Men när det blir... Ja. Det ska ju hålla också.
Ja. Jag säger att den absolut inte håller. Som jag sa, jag checkade ut efter 15 minuter. Alltså, förra gången jag såg den så checkade jag ut efter 1:20 eller någonting. 1:30 kanske.
Mm.
Men det här är riktigt jävla illa. Det finns filmer som håller i 5 år och 10 år och 20 år. Och det här... fan, vilket fall. Fan vad den har åldrats dåligt. Och alltså det stora problemet är ju Luc Besson själv, som är en sån horribel regissör. Mm. Som när vi såg Det stora blå, som var en sån superhit när den kom, och som man gillade när den kom, och sen ser den igen och bara herregud. Så tips till alla är att så här, har du ett bra minne om en Luc Besson-film, se för fan inte den igen. För du kommer förstöra minnet av den.
Jag gillade Leon senast jag såg den. Det var bara några år sedan. Det är möjligt att den också har de här dåliga regin liksom.
Ja, jag vågar inte se den, för att jag minns att Gary Oldman var så jävla bra i den. Men jag är rädd att det är brutalt överspel och ren skit om jag ser den nu.
Jag tror att det är lite som, jag minns den som att den ändå var, den hade en sån här 90-tals råhet som var rätt bevarad, och att deras lite knepiga relation har något sånt där bra skav. Det är inte exploaterande skav, utan det är liksom sådär, ja, det här är lite weird, och de är där. Men det är inte den vi recenserar.
Nej. Men vi är helt överens, va?
Ja,
det händer ibland.
Vilket rungande överens.
Ja, att det här var en riktig skitfilm. Kanske den dyraste skitfilmen vi har sett.
Precis,
möjligtvis.
Men visst känns den otroligt billig.
Ja, delvis. Jag kan förstå att det är lite
mycket
så...
kostymer. Det är mycket, och du är en hel del statister väl också.
Nej, men, ja, men det är stämningen.
Ja, men verkligen. Men det är samma sak som med... jag tänkte på Total Recall med Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Som kom. Som såg jävligt corny ut. Och det var den dyraste filmen någonsin när den kom.
Ja, det är konstigt.
Och den ser jävligt billig ut också. Det är någonting med den. Jag tror att de medvetet vill ha den här lite corny, ja, lite pajiga scenografin. Ja. Och det är möjligt att han ville ha den på det här sättet. Men jag kan inte förstå hur man så här, tar någonting, tar jättemycket pengar och försöker få någonting att se billigt ut. Normalt vill man göra tvärtom.
Ja. Nej, Total Recall har jag verkligen i minnet av. Att, för den känns aldrig som att, att den är... En dålig film, utan det känns bara som att det ser plast och konstigt ut.
Ja, men ändå har den, fick den mer pengar än någon annan, ja, film någonsin har fått. Det känns samma sak här. Mm. Usch, otroligt illa. Det ger mig dåliga, det ger mig dåliga känslor att se den här filmen igen.
Jag har konstig känsla att det här, dels kände jag, det här kanske är den sämsta filmen vi någonsin har tittat på i podden. Men jag känner också en sån här lite härlig känsla kring den. Mm. Många filmer har jag varit så här sur på, ja, att jag måste se den här skiten. Men den här känner jag att det fanns massa... Jag känner värme också.
Men sen när Prince kom, då var det inte mycket av den värmen kvar. Nej, du såg arg ut när vi pratade om det.
Ja, men det och själva intrigen och det där slut med alla de tickande klockorna är så jävla skit. Men vi har sen tycker att det är jättemysigt när han ska stänga av sin egen tickande klocka. Och de här konstiga dockmännen har byggt en egen tickande klocka. Det är en jättefin grej. Nej,
men nu måste vi sluta innan du ändrar dig och säger att den håller.
Nej, jag
måste bara säga så att det är väl Bruce Willis som gör någonting. Han gör väl det bästa han kunde med det här han fick.
Jag håller helt med.
Och jag tror att det var för att han förmodligen bara sket i vad Luc Besson sa och bara såhär, jag kommer göra det här som jag vill göra det. Och det blir bra, för Bruce Willis är jävligt bra.
Ja, det här är också, han har ju ingen scen här där han är bättre Bruce Willis än i någon annan film.
Alltså. Nej. Men Luc Besson kunde ju ha förstört Bruce Willis insats också, genom att regissera honom.
Ja, det var skönt att han har varit med för och sen inte förstört.
Ja, precis. Vad ska vi se nästa vecka? Är det någon som vet?
Nej, det brukar vara Erik som vet.
Ja. Oh! Hörrni, nästa vecka ska vi se Tillbaka till framtiden.
Oj, oj, oj.
Wow. Spännande.
Det är äntligen en film som jag har sett många gånger.
There's a high school kid and he's friends with a disgraced nuclear physicist. Det blir jätteroligt.
Jag har enormt höga förväntningar på den.
Jag med. Mm. Jag har varit Martin Sonby, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Aurell, Erik Broström har varit Erik Broström och vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej!
How was it?
Was just absolutely so great.
I was touched to the core, you know what I'm saying?
Like what?
Oh, a crystal green.
Any kind of green, like any green you like.
Green, just like tree green.
Emerald
like
green
on the
green.
Green was just like a...
Storytel presenterar... Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.